och hallå. Välkommen till Moderaternas podd Håll gränsen. Idag är det torsdag den 7 april, det är morgon och vi kommer att vara väldigt Europa-orienterade i denna podd. Först så hälsar jag vår stående panel, det vill säga det är undertecknad Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson. Hej Jessica!
Hej, jag heter Jessica Rosvall och är europapolitisk talesperson.
Hej Paul!
Paul Jonsson som är försvarspolitisk talesperson.
Och dagens gäst i podden den 7 april är Gustav Lindström. Hej Gustav!
Ja, hej Hans. Väldigt trevligt att vara här idag.
Och du ska få kort beskriva vem du är och framförallt vad är EU-ISS, European Union, alltså EU's Institute for Security Studies?
Ja, just det. Så att jag är direktör för EU-ISS och det är faktiskt en EU-myndighet eller byrå. Och vi ansvarar för att göra analys av säkerhets- och politiska frågor. Så att vi har ganska fullt upp nu och vi befinner oss i Paris och i Bryssel.
Jag förstår att ni har ganska fullt upp nu. Det har ni ju haft en längre tid, men det har blivit ännu mer så att säga nu på slutet. Jag tänkte börja i en fråga som vi har haft upp i den här podden ett otal gånger. Och det är den strategiska kompassen. Och dels kan man säga från vår sida har vi varit visavi regeringen ganska kritiska att vi inte fick vara del av själva processen och så. Och sen så var vi kritiska till att den var lite fel, tyngden kring Ryssland låg lite fel. Men sen hände det väldigt mycket fort kan man säga efter den 24 februari. Och så kom det en ny produkt som nu är antagen av både Europeiska rådet och FSA. Det kanske du säkert reda ut. Och då var vi ganska nöjda. Dels kunde ju som Paul har lyft några gånger Arktis komma med och lite andra delar just kring Nordsjön här uppe. Våra frågor om man får säga så, fokus. Men kan du säga någonting mer om strategiska kompassen?
Ja, absolut, för det här är en process som har varit igång nu i 2 år. Så att, det har ju tagit lång tid, det har varit mycket fram och tillbaka. Det har varit över 50-tal möten som har då blandat in medlemsstaterna för att diskutera vad som ska vara in i det här dokumentet. Och nu på 4:e omgången har det kommit ut. Och det kanske är 3 punkter som är viktiga att tänka på när man pratar om kompassen. Och det första är att det här ska ge en vision för EUs säkerhets- och försvarspolitiska vision kommande 5 till 10 åren. Så att det är ett väldigt viktigt dokument som komplementerar EUs globala säkerhetsstrategi. Punkt nummer 2 är att det är ett dokument som har väldigt specifika mål. Och det är nästan ovanligt för dokument på så hög nivå inom EU. Och om vi räknar igenom alla de här objektiven så är det nästan 60-tal som ska nu ske under de kommande 5 åren. Och det som är väldigt intressant är att om man tittar på 2022 så är det upp till 25 olika saker som ska ske. Och sen nästa år när Sverige har ordförandeskapet och Spanien också, 19 olika saker. Så det är nästan 50-tal objektiv som ska hända kommande 2 år. Så det är väldigt spännande nu med implementeringen. Och sen kanske sista poängen är då att understryka att den här processen har styrts av EUs medlemsstater. Så att det har varit en väldigt stark politisk kapital som har investerats i dokumentet. Och nu får vi verkligen hoppas att implementeringen fungerar bra.
Det är lite där vår kritik har varit. Du får väl mina vänner för att fylla i här. Men håller du med om min förenklade beskrivning över att det skedde liksom en ganska stark förändring efter den 24 februari av själva texterna?
Ja, tack och lov så var det en stor förändring på dokumentet. Och om vi minns tillbaka första utkastet som kom ut i november förra året, det var då på 28 sidor, ganska lättläst. Men nu är det sista produkten då på 47 sidor. Och om man tittar efter, började starkt med att berätta nu att det är krig i Europa. Ordet krig som inte fanns i första dokumentet. Man ser ju det ordet nu komma fram 5 gånger. Man ser mycket mera om Ukraina. Man ser mera om Ryssland. Så att det har varit en vinkling för att reflektera situationen. Och det är väldigt viktigt att det gjordes för det här dokumentet.
Gustav, det du säger om att medlemsländerna ska känna ägarskap av produkten tror jag är oerhört viktigt. Det är ibland lite krångligt och bökigt. För de ska man ju liksom många aktörer som lägger sig i och har synpunkter. Men det är klart att ska man implementera den strategiska kompassen så kommer man ju inte implementera den i Bryssel. Utan man kommer ju behöva implementera dem i nationella huvudstäderna för att det verkligen ska lyckas och göra verkstad av den strategiska kompassen. Jag noterade också att Borrell använder begreppet att visionen är då om 5 eller 10 år att EU verkligen på allvar ska bli en säkerhetsleverantör och en säkerhetsproducent, och det är en god ansats. Det jag gillar med strategiska kompassen också då är ju också att den lyfter frågor som vi inte diskuterar i tillräckligt stor omfattning i Sverige. Rymd är ett sånt område som är under stark expansion. Vi har en väldigt rudimentär debatt om rymd och försvar. Det börjar ta sig, men det är jätteviktiga frågor. Cyber är naturligtvis en annan, och disruptiva teknologier i allmänhet. Så jag tycker att saker som för den europeiska debatten, som också kommer att tvinga oss att respondera och utveckla vår egen förmåga för att hantera de här snabbt stigande dagordningspunkterna. Nick Whitney känner du till. Han var chef för EDA förut, den europeiska försvarsbyrån. Han skrev en drapa på European Council of Foreign Relations att tyvärr, det var ett fint dokument, men den här strategiska kompassen är overtaken by events. Man kan ju se liksom mycket av den politiska rörelseenergin nu ligger på NATO, på kollektivförsvar och avskräckning. Och det kommer säkert att ske väldigt mycket på det området, inte minst på NATOs toppmöte i Madrid där man kommer att stärka den östra flanken. Men vad är ditt svar på de som menar på att den strategiska kompassen ändå, ja, ni hade helt enkelt otur, precis som vi hade med den globala strategin 2016, att det kunde tajmas med Brexit och här med kriget i Ukraina. Vad säger du om det?
Ja, det är en intressant synpunkt, och jag kan förstå att det är många som anser nu att det har blivit overtaken by events. Men samtidigt tror jag att vi måste vänta och få se nu hur det går med implementeringen. Det är där det verkligen gäller nu, och vi har mycket framför oss som måste göras. Och vissa av de här produkterna är viktiga, som du nämnde nu, att tänka längre framåt vad gäller maritim säkerhet, att tänka på hur man tar hand om hybrida frågor, resiliensen. Hur vi ska tänka på rymdfrågor, och här ser vi nu en strategi som följer då, en följdstrategi som kommer ut nästa år. Oklart när exakt, men där ska det vara lite mer säkerhetstänkande kring rymdfrågor. Så vi ser att det var väldigt viktigt att få ihop många av de här bitarna i ett dokument. Men som sagt, det gäller nu att se hur det går med implementeringen. Det är här det börjar, och alla kan nu se exakt vad medlemsstaterna har sagt att de ska göra kommande år. Och då är det viktigt att alla kan följa och se. Och det gäller att inte tappa momentum. Så att det ska bli viktigt, och det är någonting som alla bör tänka på.
Om jag bara får utmärka på en sak till här också. Och det är ju Rapid Deployment Capability. Det blir ju så att det blir väldigt mycket fokus då på någon form av förstärkt brigad som ska vara ersätta EUs stridsgrupper. Och entusiasmen i början för detta i huvudstäderna var nog dämpad, inte minst här i Stockholm. Men vad har du att anföra om hur den modulära modellen är annorlunda från EUs stridsgrupper? Vi har haft EUs stridsgrupper sedan 2005. Och vi brukar alltid säga all dressed up but nowhere to go. Vi har aldrig satt in dem. Hur vet vi att den här rapid deployment capability faktiskt kommer att användas i slutändan?
Ja, det kommer bli kritisk fråga nu. För att som du säger, de här battlegroups som vi har haft då med full operational capability sedan 2007, men 2005 började, som aldrig har använts. Men som trots allt har varit bra för att utbyta träning, frågor kring certifiering. Så det har varit väldigt viktigt. Men RDC nu, jag tror man har tänkt på läxorna. Hur kan vi undvika att gå i kanske samma problemfält som vi hade med battlegroups? Och där finns det några exempel på vad nu ska ske som kanske hjälper att det blir annorlunda. Jag kanske borde ge ett exempel. Och det är då exempelvis att artikel 44, om vissa länder vill gå framåt själva efter att rådet har bestämt att det går bra att gå i en viss riktning. Det är ett instrument som nu måste utforskas mer. Och det står också i kompassen. Och det kanske ger då en flexibilitet att kunna använda den här RDC om det behövs. Och man tänker också att förstärka då finansieringen med EPF, European Peace Facility. Förr var ju Athena inte så starkt som var den gamla mekanismen. Så det finns olika metoder nu för att försöka förbättra möjligheterna för att det här ska kunna användas.
Gustav och Paul, jag måste säga att era kommentarer är de mest kvalificerade som jag tror har hörts i den svenska debatten de senaste 6 månaderna kring detta. Det här är ju liksom långt bortom pajkastning och one-liners, utan nu är ni inne på innehåll. Och när det gäller innehåll, Jessica Rosvall, så ska du och vår moderata kollega Hans Rothenberg, ni ska nu puttra ner till Strasbourg och delta på något som heter EUs framtidskonferens. Framtid är ju alltid bra. Konferenser kan bli mycket pladder. Vad är nu denna EUs framtidskonferens? Och nu måste jag säga, Paul och Gustav har ju verkligen satt en hög ribba här nu. Så nu får du verkligen dive into the details.
Nej, det kan jag tyvärr inte. Eller ja, det kan jag såklart. Men jag är inte säker på att det skulle uppnå något vidare syfte. För att det kommer, min bestämda uppfattning är att det kommer vara mest pladder. Men den här konferensen har ju pågått ett tag och ska liksom levereras i en rapport där 9 maj. Jag tror vi har pratat om det förut. Det är en idé som Macron hade och som sen också kommissionen har på sin agenda att leverera den här framtidskonferensen där medborgarna ska få komma till tals och utberätta vad man vill se för framtida EU. Den tanken är god, det har vi tyckt från Sverige, men sen har ju då det här utvecklats till otroligt massa byråkrati. Och nu är det här är första gången som jag är på plats fysiskt, för att covid har ju satt saker, stökat till det på vägen, och sen har jag också haft Sverigemöte vid ett tillfälle. Det här är näst sista plenaren och sen är det en till i slutet av april. Och sen ska det här presenteras då. Ja, och jag tänker inte gå in i detaljer, för alltså, jag vet inte hur många tusen förslag det finns. Jag sitter i en arbetsgrupp som träffas då ikväll, och sen så ska vi diskutera med olika sex olika arbetsgrupperna under.
Och vad ska din arbetsgrupp handla om ikväll?
Min ska jag säga, den är ganska nöjd med. Den är digital working group, och vi har diskuterat otroligt många bra frågor. Jag tycker att fokus ändå har hamnat rätt på liksom framtid och innovation. Så finns det en del andra saker också. Men sen finns det ett antal andra arbetsgrupper som kanske inte riktigt ligger i en svensk riktning av framtida EU. Mer av överstatlighet och andra frågor som inte vi tycker är så bra. Men jag ska säga, jag var och kommenterade en CIEPS-rapport förra veckan. Där två forskare, en från Finland och en från Sverige, hade gått igenom konferensen så här långt och kommer fram till att den är ganska styrd av, eller en av deras slutsatser var att den är styrd av Europapartier, kan man säga. Alltså, och jag läser in EP-partier. Och det är väl, den ligger i Strasbourg också, konferensen. Och jag tror att det ligger rätt mycket i det. Och det är därför som det finns en liten skisp, kan man säga, i alla fall från de nationella parlamenten visavi Europaparlamentspartierna, eller vad man ska säga. Men sen är det ju en annan sak som jag tycker är ett misslyckande. Det vill säga, det är ju i Sverige i alla fall väldigt få människor som vet om att den här ens finns. Och det var ju inte syftet. Syftet var att vi skulle sprida budskapet om Europa eller EU. Och det har ju kanske inte, jag vet inte hur många av era vänner som känner till framtidskonferensen, men inte så många av mina.
Ungefär lika många som brukar bottna i den europeiska kompassen.
Ja, exakt.
Arvika är en väldigt stor fråga, vill jag säga. Så att det...
Ja, nej, men då har du gjort ditt jobb, helt enkelt. Ja, men Gustav, du måste ju också ha varit inblandad i den här framtidskonferensen. Och det finns ju en arbetsgrupp som jobbar om internationella frågor, kanske.
Ja, just det. Vi har varit tillfrågade att bidra till den här processen. Och som sagt, som du nämnde, det har varit väldigt långtgående, ganska komplicerat vad gäller processen och hur det ska gå till. Och nu är det då slutpunkten. Men vi har ju följt lite grann den här arbetsgruppen som tittar på EU i världen och migrationsfrågor. Och det är kanske som intressant nu när alla rekommendationer har blivit färdiga och ska presenteras både nu och i slutet av april. Så kan man ju se där vissa rekommendationer som är väldigt logiska. Exempelvis att vi ska vara mindre beroende av gas- och oljeimporter. Helt rätt i tiden. Men sen är det lite kontroversiella förslag här. Och det är intressant att se att det har kommit upp och väldigt specifika. Jag kanske ska nämna ett som är av intresse då. Att en rekommendation om en framtida Joint Armed Forces of the EU för självförsvar. Och det kan jag tänka mig kan bli väldigt, väldigt svårt sen att se hur det ska gå framåt. För att det här är ju ett annat sätt att prata om europeiska armé, och det är någonting som verkligen olika länder har ju olika uppfattningar. Så att, och sen har vi då också rekommendation att vi ska gå från unanimitet till mera kvalificerad majoritetsröstning, så att man ser då både på process men också var vi ska gå, att det finns rekommendationer som är nog väldigt känsliga, så vi ska se vart de går, helt enkelt.
Ja. Jag noterar lite höjda ögonbryn här kring mikrofonerna, med framförallt det första då, någon form av tanke på Europa-armé, där jag tror att det är mycket dämpad entusiasm också hos medlemsländerna. Det är helt uppenbart, det är ju liksom att vi är i någon form av brytpunkt för den europeiska säkerhetsordningen, och vi är på väg i någonting annat, och det händer en hiskligt massa saker samtidigt. inte minst händer det också naturligtvis inom EU, men det händer ju samtidigt saker mycket inom NATO. Igår hade vår partiordförande Ulf Kristersson då ett säkerhetspolitiskt linjetal på Försvarshögskolan. Jag tycker det var intressant av flera skäl, men det kanske viktigaste där var ju att han stakade väldigt tydligt ut kursen för ett svenskt och finskt NATO-medlemskap i Madrids toppmöte då 29-30 juni, och liksom la fram vägen och kursen mot det och att Sverige och Finland ska gå i hand. Det tycker jag var intressant, men det faktiskt var talet också fångade väl. Det var ju väldigt mycket om hur ett svenskt och finskt NATO-medlemskap faktiskt kan ena Norden inom säkerhetspolitiken. Och det där tror jag faktiskt är en viktig fråga, för idag har vi ju en europeisk säkerhetsarkitektur där Sverige och Finland har andra lösningar än vad Norge, Danmark och Island har. Och ett enat Norden, det tror jag är väldigt viktigt, och att vi kan ha en gemensam försvarsplanering bland alla fem nordiska länderna. Så det var, jag tycker, varit mycket intressant och läsvärt tal. Jag rekommenderar alla att gå in på Moderaternas hemsida och ta del av det. Men det var ju inte bara att vi höll tal igår, utan det skedde också möten, Hans, mellan oss och Samlingspartiet.
Ja, när du säger Norden, då vaknar jag alltid till, för det är ju en oerhört viktig dimension. För det första tycker jag också att det var glädjande. Det var ju då Moderata studentföreningen på Försvarshögskolan som var arrangör. Och det tycker jag är bra, och det tycker jag ska vara inspirerande för andra skolor, både universitet, högskolor och gymnasier, nu när vi går in i ett valår. Det är viktigt att studenterna och de som pluggar också kan bedriva den typen av, få ha politiska möten och få politisk information. Valet handlar ju också om att fatta ett val partipolitiskt baserat på kunskap. Och det finns bara ett sätt att få det, och det är ju naturligtvis att det kommer personer som är aktiva i politiken och besöker och berättar hur saker och ting är. Och de hade ju också möjlighet att ställa ett antal frågor. Men för att nu svara på Pauls fråga efter denna brygga in. Absolut. Igår den 6 april så hade då Moderaterna och Samlingspartiet sitt första möte i en arbetsgrupp som just tittar på förutsättningarna för en gemensam NATO-ansökan. Det är ju nu så att det är otroligt olika hastigheter i våra två grannländer. Vi är så kolossalt lika. Men i Finland så pågår ju en seriös omprövande debatt. Här är det ju mera stängt. Även om vi då kan komma att ställas inför ett fullbordat faktum om ett antal veckor. Därför att Finland har gjort ett strategiskt viktigt val. Och de är på väg mot medlemskap. Då kan, som vi brukar säga, vi kan inte stå kvar på stationen. Sen är det ju också, och det är en väldigt viktig aspekt, det är att med Finland och Sverige i NATO, då blir liksom det här pusslet, det blir utlagt. Vi är nu de två länderna vita punkter. Det finns politiker som till exempel Stefan Löfven som tycker att det är bra med fria geografiska zoner. I grunden är det väldigt dåligt och bidrar till osäkerhet i vår region. Så att jag menar ju, och det gör ju Moderaterna, att med svenskt och finskt NATO-medlemskap så ökar vi säkerheten i vårt närområde, och därmed bidrar vi till freden i Östersjöområdet.
Jag bara säger, för jag tycker jag håller helt med dig, men jag tycker också det.
Tack Jessica.
Ja, exakt. Remember this day. Men det som jag tycker Ulf och Moderaterna försöker lyfta fram flera gånger, det är att ett nej är också ett beslut. Alltså det är som att vi får bara svara på varför ska vi gå med, men alltså ett nej är också ett beslut, och det tycker jag är saknas lite i debatten.
Och i den svenska debatten, men inte i den finländska. Det är också väldigt intressant, just att man konstaterar att också säga nej, att avstå, är också ett aktivt beslut som också får ett antal konsekvenser. Så att det inte bara att man ansöker om medlemskap som får ett antal konsekvenser, utan att avstå från att ansöka får också ett antal konsekvenser. Dessutom, och det vill jag verkligen vara varnande för, nu har ju pågått en otroligt vital NATO-debatt, inte minst i Finland. Att då väja undan nu, det finns en stor risk i att det också kan kraftigt tolkas som liksom svaghet även från ett ryskt perspektiv. Så det ska man ska inte bortse från den risken som finns. Paul, du verkar säga något.
Ja, jag reagerar på att Ann Linde, utrikesministern, igår sa att det inte är säkert att Sverige och Finland väljer samma väg. Jag blir väldigt orolig när jag hör det. För vi inser ju snabbt ändå att Finland är på väg in i NATO, har en annan dynamik och i diskussionen där vad som är i Sverige. Och Alltså om Sverige skulle välja att stå, aktivt välja att stå utanför om Finland går in i NATO, skulle skapa enormt mycket problem. Dels geopolitiskt naturligtvis, att det skulle vara det enda landet i Norden som inte deltar i, fullt ut i NATO-samarbetet. Men jag tror också att det skulle få återverkningar för vår samverkan med NATO. För då har vi ju liksom tydligt avfärdat den till skillnad mot Finland. Så varför skulle man då fortsätta att göra undantag för Sverige och ge Sverige guldkort och att vi skulle till exempel fortsätta med det som heter MSI då, vår fördjupningsmekanism, tror jag inte heller är säkert. För många pratar om att det är en krisrespons på den här fördjupade samverkan vi har med koordinerad försvarsplanering, försvarsunderrättelsesamarbete och en fördjupad politisk dialog. Så helt rätt, ett nej är också en aktiv handling. Det måste man klara för sig.
Alltså då känner jag att ni båda håller med mig. Alltså.
Jag tänkte ju säga att vad kul att ni båda håller med mig. Men så här, vi kan väl sammanfatta att alla vi tre håller med varandra. Men Jessica, du inledde ju ditt samtal med Gustav med att påpeka att den 24 februari 2022 är en avgörande händelse i Europas historia. Och vi kommer ha en kontinent före 24 februari och en efter. Det vi nu ser följder utav med Rysslands invasion utav Ukraina, kriget i Ukraina, det är ju också olika former av åtgärder. Och där får man ju ändå säga att EU har ju visat en kraft som man inte har visat tidigare efter till exempel illegala annekteringen av Krim 2014 eller Rysslands krig mot Georgien 2008. Nu är ett femte sanktionspaket på gång. Man kommer också hålla något som heter FAC, det vill säga utrikesministrarna träffas i nästa vecka. Vad innehåller det här femte sanktionspaketet, Jessica?
Ja, precis. Och då, redan vid förra toppmötet så hade man ju någon begynnande diskussion om ett femte sanktionspaket, även om det var före de fruktansvärda bilderna som har rullats ut den senaste tiden på krigsbrott. Men i alla fall, och det välkomnade vi från moderat sida och sa att det är bra att man börjar titta på ett femte sanktionspaket. Och sen så har det varit lite annorlunda den här gången för Ursula von der Leyen, som by the way är i Sverige och Stockholm idag. Hon gör ju en sån här turné när man får besked om varje lands återhämtningsmedel så att säga. Men i alla fall, det var inte mer att ta upp det. Men i alla fall, men så har hon presenterat ett nytt femte då sanktionspaket med ett antal punkter. Jag tror att det är 7 eller 8. Gustav kan säkert mer i detalj kring det. Och det är, varför jag säger att det är annorlunda, det är för att normalt sett så brukar ju FAC-mötena, och vi åker dit och Sverige säger att vi är för mesta saker. Och sen så får man se vad som rullar ut. Men här har det skett på det omvända hållet. Att först så presenterar Ursula von der Leyen detta och så sen ska det ske en diskussion. Jag har ingenting emot det. Jag tycker att det är bra med den transparensen. Men det, några punkter är ju att det är ett importförbud på kol från Ryssland. Man har sanktioner på ytterligare ryska banker. Bland annat den största, näst största banken tror jag. Också förbud mot ryska fartyg, som är en fråga som vi har diskuterat här tidigare. Och sen också listning av ytterligare personer. Och sen är det några till. Men Gustav, kan du inte berätta lite mer om det här femte sanktionspaketet?
Ja, absolut. Men en sak vad gäller processen, för där har du nämnt, Jessica, att det har kommit ut då via kommissionen. Men att det är inte riktigt färdigt än, för att Coreper-ambassadörerna ska diskutera här klockan 10 idag. Och det har varit lite utbyten för att vissa medlemsstater ville ha mera information och också ha lite mera framtoning när det gäller det här femte paketet. Exempelvis Grekland ville veta lite mer vad gäller med skepp som ska komma till EU-hamnar och så vidare. Men kanske, du har ju nämnt nu huvudparterna av det här paketet. Det är mycket då om flera sanktioner på individer på de här fyra bankerna. Vi har också då en sak som kanske vi kommer att känna, Ryssland kommer känna mer av i framtiden. Det är vissa sanktioner mot teknologi. Och det gäller då halvledare, transportsystem och så vidare. Och det börjar bli klart nu att den här sanktionen mot de här teknologierna kommer ha en impact på rysk infrastruktur. Exempelvis på deras flyg och också oljeriggarna då, som behöver uppgradering och uppdatering. Så att det kommer bli intressant lite längre framöver att se detta. Men den stora frågan, och det här är min sista punkt här nu, det är ju då energin. För att ja, kol är ju en sak, och om man tittar på Eurostat, hur mycket är då importen av kol för EU? Och förra året var det ju bara 5,2 miljarder euro. En stor summa, men om vi tittar på olja, råolja, då är det 71 miljarder euro förra året. och gas. Och det är både råolja och annan olja, så det är en stor summa. Och gas 16,3 miljarder. Så att vi kan ju se att den stora, stora elefanten är ju olja. Och det är ungefär 100 miljarder per år då för EU som vi betalar ut för det här. Så att där är det då diskussioner redan nu på sjätte paketet och se hur vi kan gå framåt. Det ska bli väldigt spännande att se.
Oerhört intressant. I min värld så sanktioner handlar ju om solidaritet. Det handlar om solidaritet med Ukraina, men det krävs ju också en intern solidaritet bland medlemsländerna. För det är klart att de här olika sanktionerna påverkar ju medlemsländerna på lite olika sätt beroende på vilka beroende man har på Ryssland och hur handelsflödena ser ut. Ett annat område som jag tycker handlar om europeisk solidaritet, det handlar om också att ett antal länder nu har tagit omfattande åtgärder för att sparka ut ryska underrättelseofficerare som agerar under diplomatisk täckmantel inom EU. Fram tills igår hade jag hört en siffra på nästan 200 personer, och med tanke på stora utvisningar både i Danmark och Italien så kanske vi pratar om att 250 ryska underrättelseofficerare har blivit utsparkade utav EU. Och det är en rad länder som har gjort detta. Av de här 250 då så har Sverige gjort den järva siffran och utvisat 3. Hans viftar här med fingrarna ifall han inte litar på att jag skulle kunna komma ihåg det. Men Hans, varför i all sin dar har Sverige bara utvisat 3 ryska underrättelseofficerare?
Det är, som det brukar heta, en bra fråga. Men för att rekapitulera något. Jag är helt enig att detta handlar om också europeisk solidaritet. Det är alldeles uppenbart att EU inte kunde komma till ett gemensamt beslut om en samfälld åtgärd vad gäller då diplomater med ryss som är rysk underrättelseofficerare stationerade inom EU-området. Det kan man beklaga. Men nu är det så. Och då tycker jag att då är det riktigt att man då går fram enskilt som ett antal länder. Och det var ju någorlunda koordinerat, får man ju då lov också säga. Så det är bra. Det andra är att det kom också slag i slag med avslöjanden om ohyggligheterna i Butcha. Och det liksom visar ju att Ryssland har tagit kriget till en ännu nyare och lägre nivå. Och det kräver liksom samfällt att man markerar. Och det tredje är ju att det också handlar om inre svensk säkerhet. Den svenska säkerhetspolisen säger att ungefär en tredjedel av de som är i Sverige under diplomatisk täckmantel egentligen är agenter. Det heter då på diplomatiska ryska underrättelseofficerare. Men det är ju liksom svensk säkerhet det handlar om. Och då är ju ungefär en tredjedel av den ryska diplomatiska personalen, det är då så kallat tiotalet. Och då måste man ställa sig frågan, varför då bara 3 och inte tiotalet? Och den kan inte jag svara på. Den verkar dessutom inte regeringen heller riktigt vilja kunna svara på. Jag deltog i en Studio 1 debatt här för någon dag sedan. Och då ville inte utrikesministern delta. Så att man kan i vart fall säga att det är för dåligt. Det är för svagt. Och jag önskar att man då, just för att stärka svensk säkerhet, markera mot massaken i Butcha och också göra i likhet med andra länder, borde ha tagit fler. Kan Danmark 15, borde Sverige kunna betydligt mer än 3. Framförallt om Säpo säger 10. Nu är det så att vi ska göra en sån här lokal radioövergång. Det du förstår, Gustav, det kan ibland bli hastiga kast här. Jag nämnde ju då reseverksamhet, vill säga att Hans Rothenberg och Jessica Rosvall åker ner till EUs framtidskonferens. Men ni har också, Jessica, du har själv sett framtiden i form av luftstridsskolan i Uppsala. Kan du bara säga någonting om det besöket som du gjorde i förrgår, tror jag?
Ja, det är ju den här övningen Viking som har varit ett antal gånger, 10 gånger. Det här var 10:e gången, tror jag, den Viking 22. Och jag är i min valkrets Uppsala, så jag fick möjlighet att besöka Uppsala garnison och luftstridsskolan. Och inte, alltså jag vill ändå säga att huvudkvarteret, headquarters, var i Enköping på ledningsregementet. Det var där som var det där, som jag ville ha med det och kunna säga det. Och där var bland annat Paul. Men jag besökte då luftstridsskolan där de hade liksom kontrollen över luftrummet. Det är ett scenario som har varit under ända sedan starten, mer eller mindre, så har man ju byggt på och utvecklat och försökt gjort det här spelet mer verklighetsanpassat. Och i alla fall så, varför jag vet att Hans nu vill att jag ska säga någonting om Ängelholm är för att i Southland, som var liksom den goda delen av det här spelet, så utspelade det sig ändå, så var Ängelholms flygplats en del av detta såklart, för att ta del av skydda då Northland och vad de andra delarna hette. Ja, så att det, Ängelholm, ni var på den goda sidan.
Ja, det var ju absolut inte förvånande.
Det är väldigt kontraintuitivt.
det låter ju helt naturligt.
Men jag ska säga, den här viken är en fantastisk övning och Paul har säkert varit där flera gånger eller vid tidigare tillfällen, men den är ju, jag tror att det är 50 länder som deltar och 3200 eller 2300 soldater som var på, eller studenter som var på.
Vi vänder oss till Paul.
Som ja, jag tror att det verkar bättre.
Som dessutom var i den hemstad Enköping. Jag har själv också tidigare besökt några av de här vikingövningarna. De är ju lätt kaotiska för den som är bara besökare. Så folk springer in och ut i olika rum. Men Paul, du kan ju sätta detta då i ett korrekt sammanhang. Vad är Viking 22?
Kom det sen capability expectation gap? Alltså, för jag lämnade fortfarande den där övningen förvirrad men på en högre nivå. Det är ju fascinerande övningar ändå att följa för de är så stora i sitt omfång. Alltså, det är 50 länder, enormt många nationaliteter. I grunden handlar det om krishanteringsövningar där man har EU, NATO och FN gemensamt som agerar. Och inte minst ser man ju värdet för de här övningarna också till det som heter militär-civil samverkan. Det finns ett antal NGO-er, non-government organizations som är engagerade. Man ser polisen, man ser på försvarsmakten och en rad andra aktörer. Så koordinering och samband och samverkan är alltid de här mycket stora och komplexa övningarna. Men de ger operativ effekt och för att kunna genomföra dem i praktiken så måste man helt enkelt öva och träna. Och det tycker jag att när Operation Viking är en stor tillgång för oss. Det väcker ju stor internationell verksamhet så att det är uppskattad verksamhet internationellt som Sverige leder på ett mycket framstående sätt. Mm.
Och du Gustav, du var väl också med på Viking 22. Det är väl kanske inte förklaringen att du har lämnat Paris tillfälligt för hemlandet Sverige. Kan du då förklara, vad är denna Viking? Du som ändå har varit en aktör.
Jag tycker Paul och Jessica har gjort väldigt bra här. Så att jag kan bara fylla i några detaljer. Men givetvis en av anledningarna att jag är hemma nu är just för att följa. Och måste säga då att skalan är ju enorm på den här övningen. Vilken tid det måste ta att förbereda. Och också hur bra Sverige har varit framträdande i den här övningen. Att ÖB var ju där och det var ju i princip väldigt starkt förankrat då. Så att det var ju väldigt positivt att se. Och sen måste jag också medge att det är en väldigt bra möjlighet då för att kunna dela med erfarenheter olika länder då. Som man ser aktörer från olika platser. Och det är nog en av de viktigaste sakerna som händer i sådana här övningar. Att folk lär känna varandra. Och när det är en sån komplicerad övning, för det är ju verkligen komplicerat, är då att många får såna här aha-punkter. Alltså de tänker, jaha, det var intressant att se att man kan reagera så. Så att jag tror att det är en väldigt bra övning, men givetvis viktigt att hela tiden se till att scenariot är levande. Och också att man då uppgraderar då nästa gång att man ser de här lessons identified. Så det får vi se, men väldigt, väldigt imponerande.
Nej, men absolut, och det var det de tryckte på, just att övningen är otroligt viktig, men också just den här sociala biten, att det finns tid för att umgås, för att också lära känna varandra. Det tryckte de på flera gånger. Men nu ska jag hoppa tillbaka i en ytterligare radioövergång och prata om lite. Det har varit val i Ungern i helgen, där Orbán gjorde en jordskredsstegel igen, och sen även i
Serbien.
Precis, och sen så kommer det att vara ett val i höst i Bosnien-Herzegovina. Och varför jag vill ta upp det är för att jag var i lördag så invigningstalade på en konferens som Jarl Hjalmarsson-stiftelsen hade för kvinnor. Det här var då i Bosnien-Herzegovina. Och situationen i Bosnien är ju allvarlig. Och i höstas var det ett toppmöte om Västra Balkan, och det ska bli, så vitt jag vet, det har inte skett några förändringar, även ett som franska ordförandeskapet ordnar senare i juni. Så jag tänkte höra, och i alla fall varför jag är lite nyfiken på din reflektion, Gustav, för att Borrell har ju varit ganska tydlig med att han vill se sanktioner mot, tappar alla ord här,
Republika Serbska,
precis. Kan inte du utveckla lite, Gustav?
Det här är ett långtgående challenge nu, hur man ställer sig till det som händer är då att i Republika Serbska drar sig tillbaka då från Bosniens statliga institutioner, och EU reagerar ganska starkt på det. Vi ser Europaparlamentet vara väldigt proaktivt. Vi ser vissa medlemsstater, exempelvis Tyskland, som är drivande i den här frågan, och tänker också då att sanktioner kan vara ett instrument för att kanske få Dodik och andra medarbetare att backa ur den situationen. Men det ser väldigt komplicerat ut just nu.
Och Dodik, som du nämnde, det är ju då ledaren för Republika Srpska som ingår i det här mycket sköra, fragila pusslet som Bosnien-Herzegovina utgör. Och det här är ju också någonting som oroar många med bosnisk härkomst i Sverige. Just därför att man ser den här väldigt sköra statsbildningen nu liksom riskeras. Delvis också därför att Republika Srpska påhejas då utav Serbien och dess nyvalde eller omvalde president. Så det här finns ju alla anledningar att hålla ögonen på. Och hela västra Balkan har ju tidigare med det så kallade Jugoslavienkriget visat sig vara en allvarlig krutdurk. Nu tänkte jag gå in på ett annat val och delvis gå ner för, som det heter, landning. Gustav befinner sig dagligdags i Paris där då hans kontor finns. Eller ett av kontoren, det andra finns ju i Bryssel. Och på söndag så är det ju då första omgången utav presidentvalet i Frankrike. Det har en enorm betydelse för resten av Europa. Man kan väl i vart fall säga att president Macron har ju alla möjligheter att gå vidare till den andra omgången. Den andra omgången blir ju den avgörande och då står ju de två huvudkandidaterna mot varandra. Sen kan man ju möjligtvis spekulera om vem som blir hans huvudmotståndare. Om det blir yttervänstern eller ytterhögern eller kanske något mitt emellan. Men min fråga till dig är, märks det i gatubilden att det är presidentval i Frankrike? Är det aktiviteter och debatter och folk är engagerade? Eller är det letargi? Är man liksom tillbakalutade?
Ja, det är en intressant fråga, för man märker givetvis att det är valuppgång nu och det är sist slutspurten. Så att det är ju, man ser reklam överallt, man ser i tv. Så att det är någonting som man känner väldigt nära att det är nu på gång. Men samtidigt är det en stor fråga. Hur blir valdeltagandet på söndag? Är det många som kommer kanske att stanna hemma som känner kanske att ja, det är intressant att följa, men jag tror inte jag har tillräckligt med intresse för att gå fram och rösta. Så det är väl en viktig fråga nu som är lite svår att förstå hur det kommer att se ut då på söndag. Det är mycket, man känner det, men samtidigt är det också en viss letargi. Och kanske det inte heller hjälper att ekonomiska frågor har varit väldigt tuffa. Frågor som inflationen och bränslepriser. Så att det är nog mycket som är i tankarna på fransmännen nu när de går till val på söndag.
Och tidigare så hade man ju också de så kallade gula västarna. Och vi brukar ju ibland, i alla fall jag, inte vi. Jag brukar konstatera att Frankrike är ju en fantastisk blandning mellan både revolutionära tankar och reaktionära tankar. Så det är, allt finns i detta land. Och därför tänkte jag, vi brukar alltid ha en lite mjukare avslutande fråga. Så min mjuka avslutande fråga är, vad skulle vi vilja lyfta fram från den franska huvudstaden Paris? Gustav, du har ju bäst känsla av detta som boende där. Vad är ditt franska, parisiska guldkorn?
Och det här kanske kommer som en liten överraskning, men jag måste säga att det är en stor stad, många människor, så för mig är det ju parkerna och trädgårdarna. Det finns väl ett 480 stycken i Parisområdet. De gillar jag skarpt, de här små gröna lungorna.
Paul, vad är det utöver det franska försvarsdepartementet?
jag har också lite ambitioner på att vara lite konnässör, tycker jag ändå, med Paris. Jag har ju bott ett år i Paris och jobbade faktiskt på det institutet som Gustav är chef på. Men då heter det Västeuropeiska unionen och inte EU. Så det avslöjar hur gammal jag är då. Det var ju 99. Men så här, jag tänkte faktiskt också på Jardin de Luxembourg som ligger bredvid den franska senaten. Helt fantastiskt ställe. Men jag tycker också, ju äldre jag blir, desto svårare får jag få gåshud för att någonting är så spännande och intressant. Men varje gång jag går upp och ser Place de la Concorde och den utsikten man ser därifrån, då tycker jag är närmast svindlande vackert Paris.
Jessica, har du också jobbat i Paris som de två andra?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Inte än?
Nej, inte än. Jag tänkte bara vara så enkel att säga, alltså ett glas champagne efter den uteservering är nog mitt tips. Men jag ska ta mina båda döttrar till Paris i slutet av maj. Jag har redan bokat Eiffeltornet och Louvren och så att jag känner mig ändå redo.
Ja, om man nu ska ta champagne så kanske inte Paris stad, utan då är det ju Epernay eller ännu mer grannbyn.
Jag vill ha lite folk som rör sig, du vet.
Ja, men då ska jag avsluta. Det vore ju mig helt främmande att inte då framhäva bokinisterna längst Seine och kvarteren där med den klassiska boklådan Shakespeare and Company. Så att Paris är ju ändå också kultur och det finns det övermåttan. Men det är alldeles gratis att bara gå där och flanera längst bokinisterna vid sandstranden och titta upp mot Notre Dame som nu håller på att återbyggas efter den förskräckliga branden för ett antal år sedan.
Det var Hans mjuka landning.
Ja, det var otroligt.
Elegant i alla fall, tycker jag.
Ja, med detta så stänger vi nu butiken. Vi tackar Gustav. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att göra denna podd när du ändå var i Sverige. Stort tack Paul, stort tack Jessica och stort tack till Knivstas egen starke man Tor som håller på med reglagen. Tack och vi återkommer om 2 veckor.